Podplay.
Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. En podd som vi gör varje vecka, får man säga. Det är, det är svårt att komma ifrån det här.
Ja, det är kul.
Men vänta, nu ser jag så här. Ibland kollar man till vad de har för klocka. Vi har lite olika klockor.
Ja, visst är det en snygg.
Ja, vad kan det vara för årtal på den där? Det känns som att den är från min barndom, typ. Så här, lite digital.
Ja, men det var bra sätt. Den är från 1976.
Ja, då var jag 2 år.
Ja.
Ja, det var jävligt cool. Det är väldigt bred och sen är det digital möter analog på något sätt.
Ja, precis.
Det heter säkert något flott.
Nej, det är, och det är ingen märkvärdig klocka i ett penningperspektiv. Men det är en jävligt cool klocka. Ja. Att den har, det var en av de första klockorna som gjordes med både digital, som du ser här, och vanlig visare. Och det här var då 76. Det var en hyllning inför Montreal OS.
Jaha.
Så ville Omega då, som är klockmärket då, ville liksom ta fram en special klocka.
Nu fick jag med det här med bad om, för det var ju när jag tittade till vad det var för klocka, som jag noterar, det har hänt något med armen, va?
Ja, det visste inte du.
Nej.
Nej, vad är det då?
Jo, men så här, Mattias, sa ju, du har ju alla år sagt att du aldrig ska tatuera dig, och sen bara, jag tar en på hunden.
Ja.
Och sen har du en fantastisk tatuering.
Nej, men jag fick en tatuering av min fru när jag fyllde 50. Ja. Och då sa hon, du får göra vad du vill. Och då var det jättekonstigt. Ja. Då var det bland annat hunden. Sen har jag känt att jag är klar med tatueringar.
Ja, det trodde man.
Ja,
men det där ser ju tveklöst ut som att det är en ny tatuering.
Ja, det är sant.
Okej, okay. Och då kan jag berätta för lyssnarna att det ser ut, det är liksom en linje som går. Alltså, och sen är det någon typ av 3D-effekt på något ställe. Annars kommer jag tro att säga att det där är lyssnar till siffrorna för Let's Dance, eller att det skulle vara liksom börskursen på ditt bolag. Men det är det inte. Det måste vara någon typ av silhuett.
Men du ser inte vad det är, alltså?
Jag ser inte vad det är. Nej. Är det jag blir lurad där uppe i hörnet, tycker jag ser ut som en mur, liksom, att det är ett torn eller något där.
Ja, men det är det inte.
Det är det inte. Vad fan? Det här. Får vi lägga ut en bild?
Ja, vi får lägga ut en bild
på Facebook sen, så att ni får.
Jag kan också bara dra varför jag har den här då. Så var det faktiskt, jag har varit jätteglad för att min dotter kom och, jag måste säga, min dotter gjorde en rolig grej. Hon ville ha en kompis-tatuering, och då började det med att hon ville ha en kompis-tatuering med sin mor. Det är för det de har gemensamt är att de har väldigt svårt att skilja på höger och vänster. Så det Malin och Elin då gjorde, det var att de på vänster hand satte ett litet V. Och på höger hand ett litet H. Och sen så gjorde de det båda två. Det tyckte jag var jävligt roligt.
Ja, det fanns för när vi körde sommaravsnittet. Ja, såg det på Malin.
Och då,
det är roligt.
Precis. Sen har Elin velat säga, kan inte du också ha en kompis-tatuering? Jag säger, men jag är klar med tatueringar. Ja, men snälla. Så. Och då säger jag, då får du hitta någonting som vi båda tycker om. Och vi båda gillar.
Vad fan är det där?
Om jag säger att det är ett fordon.
Ett fordon?
Det saknas bara hjul här.
Jaha, är det en Formel 1-bil?
Ja.
Och då ska man veta vad det är för bil också?
Nej. Ja, en modern Formel 1-bil.
Ja, det hade jag. Det var ju liksom något med fönstret som man tänkte. Och så är det vingen i bak. Ja, jag fattar. Men är jag den första som inte har sett vad det är med självklarhet, eller?
Nej, den är så ny så det är typ ingen som har sett
det. Okej, okay. Det lanserar vi något.
Jag hade inte tänkt, det var inte mer. Det är du som såg något bara.
Ja.
Nej, men och det är så här, jag älskar F1. Har alltid betytt, jag följer allt på SVT, eller med F1.
Ja.
Och sen är det så kul att när min dotter var i USA så hade hon en kompis som, för hon har inte varit så intresserad innan.
Nej, hon har varit en ganska vettig och balanserad människa.
Ja,
inte alls
varit. Men sen rätt var det så börjar hon titta också på F1. Och hon tittar på den här Drive to Survive, en serie på Netflix.
Ja, det måste ju man gjort går gott för F1.
Ja,
den serien. Det bra investering.
Oj, vad de har tjänat på det. Så nu är F1 hetare än någonsin och Elin tycker det är skitkul. Så då så kan vi inte göra en F1. Så hon har en exakt likadan. Och det är ju mest det som värmer en pappa hjärta.
Precis.
Sen har hon en lite mindre, liksom inte på exakt samma ställe på armen, men fortfarande en likadan. Och det är ju lite härligt. Och då sa hon så här, hade hon fixat, donat, överraskat, så hon hade fixat en tid på min födelsedag.
Oh.
Och sagt att, vet du vad, imorgon 10:00 då ska vi ses där, för då ska vi gå och göra en kompis-tatuering. Fan, det går inte att säga nej till det.
Nej.
Så jag vart alldeles varm i hjärtat och lite tårögd och så gick
vi. Ja, där har du svaret. Det är ju så, om jag någonsin kommer tatuera mig, ja, då är det ju så det kommer gå till. Att Primus, ja, säger, pappa, ska vi ha en...
Men vi är ju också kompisar, om inte du och jag ska ha en kompis.
Ja.
Vi kan ta gärna Lyxfällans pennloggen. Nej, inte va?
Ja.
Alltså, fan, du vart ju så här nästan röd. Du blev nästan blåsa upp i förskräckelse.
Om du hade föreslagit en kompis-tatuering, det är ju ett kraftfullt kärleksförklaring från din sida.
Ja.
Du och jag borde ha en kompis-tatuering. Och att då säga, nej. Det skulle ju kännas som att det skulle sitta hårt inne. Men om du hade föreslagit seriöst så är ju svaret så här, nej. Det är liksom...
Det är runt riktigt.
Nej, men då ska det vara en fruktansvärt bra idé på något sätt. Men då kan jag gå igång på idén. Men ärligt talat, är det nog Primus den enda som skulle kunna få mig till en kompis-tatuering. Har ni kompis-tatueringar kan ni ju skicka in bilder på det.
Till, ja, jättegärna. Alltså, jättegärna. Och jag ska lägga ut den här bilden också.
Ja, då får ni se... Ja, när man väl tittar på bilden lär man ju hört vad vi har berättat. Ja. Så det blir inte mycket Lisa. Nog om det.
Nu går vi över till dagens gäster.
Vi ska väl göra ett avsnitt också, tänkte jag.
Men jättekul att vi följer upp, för det är lite av en uppföljning på det om avsnittet vi har gjort med Eva som var solovårad.
Ja, vi får väl se. Det är i alla fall i samma härad vi ska göra oss.
Så, varmt välkomna Beata Hansson och ingen mindre än Anna-Sara Fire! Fire, det är ju, vad häftigt. Hur kommer det sig att man heter Fire?
Ja, men man är gift med en amerikan som heter Fire. Det var ju en av anledningarna till
Du tog namnet till
du
tog
honom. Det var en av anledningarna
till valet. Jag gifte mig skulle vara någon med kort namn.
Ja, precis.
Vad säger du om det, Beata? Det är inte som Hansson direkt.
Nej, men jag gjorde detsamma. Jag hette Eriksson förut.
jobbar ju uppåt. För du, när du gifte dig, det var inte som att du tänkte på att byta. Hade ni någon sån namndiskussion? Vems namn?
Ja, det hade vi. Och jag var så... In tidigare på så vet jag att vi pratade om det här med saker man gör som man ångrar sig, att man tänker så här, ja, men nu tar jag ett beslut och så gör jag så här, och sen tycker man det är rätt då, och sen inser man efteråt att vad fånigt eller löjligt eller vilket idiotiskt beslut, och det här var ett sånt. För min fru var snarare inne på att ska vi inte liksom, ja, så här, hon hade ett släktnamn som är jättefint och så här. Men jag var lite så här löjligt konservativ, jag gick inte Andersson.
Ja.
Och det kan jag tycka var så otroligt fånigt.
Vad oroar du för då? Vad tänkte du? Vad skulle hända om du hade tagit
grannen? Ja du, den frågan är precis det jag ställde mig. Varför skulle jag heta Andersson? Jag tror att det var så här att jag märkte att fler och fler bytte namn.
Alltså man, och du var rädd för att du skulle dyka upp som lite modern?
Ja,
lite...
men att jag skulle trilla i den och tänkte att jag kommer snart att bli unika som bara heter Andersson. Jag tittade på de som gick i mina barns skolklass och även i min sons hockeylag. Så var han typ den enda sonen.
Så du hade någon slags framtidsvision?
Ja, så då tänkte jag så här, det är väl lika härligt att då vi står för att vi heter, jag ska inte göra mig till.
När det är 16 Fire i klassen, då vill du sticka ut med
ja,
Andersson.
Ja, men så här, då är det väl coolt att heta Andersson, tänkte jag. Och sen var det nog att jag var, ja men jag vet inte, lite fånigt.
Jag
skulle byta namn.
Ja.
Andrea har ett efternamn som hon älskar och som sticker ut betydligt mer. Och mitt Söderberg var väl, jag hade ingen så här kraftfull kärlek till det. Så att jag gick till min pappa och sa det. Du, nu när vi gifter oss, jag och Andrea, hur skulle du känna, jag sa bara så här, du vet, för bara, skulle du ta illa upp om vi tog hennes namn? Och min pappa, du har ju träffat min pappa, han är ju inte de stora ordens liksom, bråkmakare riktigt. Han tittade upp på mig och sa så här, ja, det skulle jag nog. Och det var tillräckligt för att jag sa så här, det går inte. Min pappa som aldrig har sagt någonting. Och sen för 2 år sedan så dök den här frågan upp igen. Så här, ja, varför var det Söderberg? Och då sa han, och så här, ja, men du sa ju att du hade tagit illa upp om jag hade bytt. Och då tittade han på mig samma ögon igen och bara, sa jag? Vad konstigt. Men vad fan?
Du måste ha missförstått mig.
Ja, jag vet inte. Så, men nu är det vatten under broarna. Ja. I alla fall. Skitsamma.
Ja, nu ska vi gå vidare.
Det är inte namnpodden detta. Ni Nej. Är ju inte här för att vi tävlar i bästa efternamnen, utan för att ni har ju skrivit en bok som vi direkt känner så här, det här måste vi få prata mer om. Berätta.
Ja, men vi har ju skrivit boken Drömmen om Tom Walter. Och den handlar om romansbedragna kvinnor. Och ja, projektet kom ur att en kvinna som stod oss nära hade blivit romansbedragen med ganska katastrofala konsekvenser.
Kan man säga solovårad liksom?
Eller var...
Det känns som ett lite förlegat ord, tycker jag. Men kan man kanske säga, det är väl principen är väl samma, ja, eller vad säger vi, Beata?
Ja, det som skiljer det traditionella solovårandet, där har man ju kanske en relation. Där kan man i alla fall skönja någon form av ömsesidigt utbyte i känslor, även om den ena parten har annat i sikte. Men här är det ju kanske inte ens att de har pratat i telefon. Så att,
och att den andra personen existerar, det låter ju lite diffust, men den andra personen kanske inte ens riktigt existerar. Det kan vara en grupp av människor som skriver de här, eftersom det ofta är meddelanden på Facebook eller via någon annan sociala medierplattform. Så den andra, liksom, den andra änden, så att säga, kanske inte ens är en person. Det kan vara en grupp människor, mm. Det är liksom nästan som att det inte är en riktig person. Så en solovårare måste nog vara en...
Precis, de har träffats och hängt och
som en bedragare.
Ja, liksom. Ja, men den där gamla typ 50-tal, 60-tal som har en annan familj i en annan stad typ sådär.
Ja, men vad är eran bara, alltså, vad gör ni till vardags när ni inte författar böcker, så att säga?
Jag författar böcker och så är jag journalist. Men jag kom för ett år sedan ut med en bok om gängvåld, så att jag har bytt bana. Lite grann.
Så nu är det tjocka pärmar är grejen. Det kommer bli det framöver. Eller?
Det var en olycklig, eller olycklig, det var en rolig slump att Anna-Sara faktiskt födde idén som jag nappade på att vi skulle göra här tillsammans, för att det är roligare att skriva bok tillsammans. Mm. Då har man alltid någon som förstår vinklar och svårigheter och man kan bolla på ett mer ohämmat sätt när man har någon man skriver med. Annars är man alltid rädd att störa redaktören mitt i natten när man får sin bra idé. Så att...
Just det, här kan ni störa på.
Ja, här stör vi på. Precis, för vi har samma vilja att det ska rinna ut någonting i andra änden.
Mm. Och för dig, Anna, så vad gör du?
Jag jobbar som kommunikatör på RF SISU Gotland, som är alltså Riksidrottsförbundet på distrikt på Gotland. Mm. Mm. Och jag har skrivit någon bok så där innan, men inte som Beata som på något sätt producerar böcker på löpande band lite grann. Sådär. Men, och det här var ju ett ämne som jag verkligen kände att jag ville förstå, för det känns som så mycket mer komplext än i första anblicken, som är typ, hur kan någon vara så dum att göra det här, för att vara lite krass, som är ganska dömande och inte så förstående. Så känns det som så här, men det här fenomenet vill jag försöka förstå.
Men känner ni varandra genom er gemensamma vän? Är det så ni, eller känner ni varandra?
Nej, vi har känt varandra
sedan Situation Stockholm-tiden, när Anna-Sara var redaktionssekreterare och jag var frilans redan då.
Ja, så det var länge sedan. Det var ju för 20 år sedan. Ja. Så vi har känt varandra länge.
Ja. Men berätta nu om det här fallet, eller om era gemensamma kompis då. Vad var det som hände?
Ja, det här var ju en person som var i typ 70-årsåldern då. Och fick ett meddelande på Facebook helt enkelt av någon som personen tyckte verkade trevlig, utgav sig för att vara en amerikansk militär stationerad i Afghanistan. Och sen så påbörjade de en relation, eller vad man ska kalla det för. De började utbyta meddelanden och sen så liksom blev det en kärleksrelation av det.
Utan att de hade träffats.
Ja, precis. Och det var inte, och det är också sådär, tror jag, speciellt i den här personens fall, det är ju inte för alla på något sätt, för alla kvinnor som är 70 plus, men det fanns inte, den digitala vanan påverkade att kanske vi andra kanske skulle sagt så här, men vi har ett FaceTime-samtal så ni får se varandra, men det här var en person som inte hade mycket FaceTime-samtal i sin vardag, så det var inte ens liksom riktigt en naturlig del, så det var inga FaceTime-samtal inblandade, och tiden gick och det uppkom olika situationer i den här relationen då den andra personen behövde pengar akut. Och det var väldigt sådär akuta situationer som behövde lösas.
Som till exempel?
Bilolycka
på väg till flygplatsen när personen skulle komma till Sverige och hälsa på. Och sen så var personen skadad på ett sjukhus. Det ringde en kirurg som sa, du är den som kan rädda.
Mm. Hans liv i dina händer nu.
Precis, så om du för över så många 100 000 så kan vi göra den här operationen. Och den här kvinnan kände ju då att det här är personen som jag ska typ leva mitt liv med. Och personen kommer att dö. Och det var en sån här emotionell utpressning. Så personen förde över pengarna. Och sen så blev det andra situationer som uppkom. Så det slutade med att personen gav över 1 miljon kronor.
Oh, jädra.
Så det var stora konsekvenser åt alla håll och kanter.
Och hur kom personen på, vi ska inte spoila något här nu i boken, men hur kommer det sig att personen kom på det här sen, eller att det varit ett avslut liksom?
Det var väl med hjälp av barnen egentligen. Ja. Och det är väl ofta så att de anhöriga till slut... Det blir väldigt mycket hemlighetsmakeri och hysch-pysch kring det här. Men till slut så såg ju barnen vad som höll på att hända. Och fick ganska hårdfört förklara det för henne. Det är väl kanske det vanligaste. Man vill inte se det här själv. Det är ju nästan som ett spelmissbruk. Alltså man vill inte se hur illa det är förrän man har fått tillbaks pengarna man har spelat bort.
Nej, men precis. Vi har ju haft en tjej som heter Eva med här i podden två gånger som har berättat sin historia. Hur hon då varit, vad ska jag säga, det var ju mer då solovårad så att säga.
Av sitt ex.
Ja, av sitt ex. Och där det handlar om fullmakter som var förfalskade och sådana saker då. Enligt henne ska vi tillägga. Men det som hon, som jag tänker gemensamt här, är väl den här extremt stora skammen som dyker upp. Man skäms ju också, antar jag, för varje beslut. Jag menar, den här personen kanske ändå anade någonstans att det kanske inte står rätt till.
Ja, och jag tror att det blir en sån här situation, precis som Beata nämnde om det med spelmissbruk, när man börjar ana, kanske nu drar jag en parallell som jag kanske inte vet någonting om, men att om man tänker sig en spelmissbrukare så börjar känna så här, ja men jag kanske faktiskt inte kommer att, nu har jag spelat bort hyran här, det finns en stor risk att jag inte, om jag spelar de här sista liksom, 100 lapparna, det finns en stor risk att jag förlorar dem också. Men det är nästan värt det att försöka, för man kanske vinner tillbaka. Och det är lite samma princip så där att man liksom, det är så svårt att sluta, för att om man ger upp, då är ju pengarna borta. Då är det 100% borta. Mm. Håller man fast vid relationen så finns ju i alla fall potentialen att det här är en riktig relation. För de säger ju alltid att jag ska betala tillbaka. Titta på mitt kontoutdrag och mycket sådana här falska kontoutdrag. Så ser du hur många miljoner jag har så att jag kan betala tillbaka. Jag är i militären så vi har inte tillgång till våra pengar just nu. Och det är mycket avancerade svar på varför de inte...
Ja, de där är ju väldigt ofta extremt uträknade.
Ja.
Alltså, det är ju begåvade människor fast... åt fel håll, så att säga.
Hur kom den här historien till er? För det här kanske inte något, det är inget man lägger ut på Facebook och säger så här, gud vad dumt, nu har jag gjort det här. Utan hur hamnade historien i era händer och hur bestämde ni för att, vet du vad, det här är en bok faktiskt? Liksom.
Ja, men vi fick höra den i liksom, syfte att vara behjälpliga, helt enkelt. Och personen är anonym i boken, det är en viktig del. Och viktigt att inte, vi har liksom ingen ambition att utelämna den här personen på något sätt. Däremot Precis. Har vi en ambition att skapa förståelse runt. Och det är där de andra delarna av boken kommer in. Då vi pratar med många människor runt omkring. Att skapa förståelse kring det här fenomenet.
För det märkte vi med en gång när vi började tänka i bokskrivartermer. Att vi möttes ofta av två reaktioner. Dels, hur kan man vara så jävla dum? Men också, oj, jag har en väninna. Det var nästan lika vanligt. Så att det fanns så mycket att rota i här. Så att det var ingen svår idé att formulera sen när vi ville skriva en bok. Och sen öppnades ett hav av trådar att dra i. Så att vi har ju liksom intervjuat allt från biologer till lögnforskare, präster, poliser, socionomer, sexologer. Vi har liksom försökt att hitta, inte ett svar kanske, men hitta någon slags förståelse för liksom hur det kan gå så här för ganska många av oss i fel läge i livet. Det är väl kanske den lärdomen vi har dragit, att vi befinner oss alla i någon slags sårbarhet någon gång. Och när de hittar den sårbarheten så är man vidöppen.
Jo, jag vill bara lägga till också att min mamma är född 45 och mot de sista åren så har det börjat kommit samtal och sådana här bedrägeriförsök och sådana saker. Men sen gick min pappa bort för ett år sedan och sen dess har hon blivit uppringt fler gånger. Så, och nu är jag menar, hon är så klar och upplyst och stenkoll på grejerna, men hon har ju bollat med mig varje gång och liksom berättat. Och jag har ju verkligen liksom varnat att gör inte och sådär va. Men hur det var nära ändå att hon per telefon ändå trodde faktiskt att det var då, om det var Telia eller om det var någon som hade ringt. Och hon var nästan så här, nu vet jag att nu får jag inte hålla på och vara så här liksom, för försiktig. Men hon valde ändå att vara det och sen så ringde hon mig och sen kollade vi upp numret. Och sen efter rätt mycket googlingar så kom vi fram till att det här var ju verkligen bedrägeriförsök. Och det var väldigt nära och trots att man är liksom medveten för det här så är det ju ofattbart att, alltså det är förstås vidrigt att folk nyttjar en sån här liksom typ till att börja med äldre.
Ja, man ska inte ranka brott, men det här känns ju som ett brott som rankar
jävla,
väldigt.
Ja, det är en jävla krakar som håller på med sån här
skit. Utnyttja människor i sårbara situationer. Ja. Jag känner igen detta, jag har ju detta dagligen faktiskt. Mm-hmm. Eftersom jag har flera stora Facebookgrupper, bland annat vårt utbildningsföretag, eller som jag har balansekonomi. Där är det ju många som skriver trådar och delar och diskuterar saker kring pengar och grejer. Och där kommer det ju då varje dag nya falska profiler. För den är öppen, den är inte en sluten grupp. Mm. Där framförallt vänder sig mot äldre kvinnor som skriver så här: du skriver så bra saker och jag tittar på dina bilder, exakt, och smilar vackra. Jag skickar en vänförfrågan, hoppas du inte tar illa upp.
Exakt liksom så.
Väldigt, väldigt försiktigt, inte som någon liksom raka grejer, utan bara upp, om du vill bli kompis så har jag skickat det, och de där får jag ju sitta, eller som jag eller någon annan får sitta och ta bort dagligen och spärra och anmäla, ta bort, spärra och anmäla. Och ärligt talat, någon kan ju på riktigt vara en åker som sitter där och tycker att det var fina bilder och bra sagt, men vi tar ju bort allting sånt för att det, förstås då, men bara att förstå att det här är ju så pass systematiserat, så att det kommer dagligen nya profiler, nya namn med nästan samma formuleringar som handlar om att de tycker att det var så fint sagt, eller och du hade så fina bilder, kan inte vi åtminstone bli kompisar?
Liksom? Är det här något som ni har stött på när ni gör era research? Är det vi säger vanligt?
Vi har ju en kvinna som faktiskt blev utsatt 3 gånger, och de två första gångerna hjälpte hennes söner henne att genomskåda innan någonting hände. Men den tredje gången hann inte sönerna med, så då blev hon av med 400 000. Så hon var ändå medveten om faran.
Alltså frisk egentligen, om vi nu ska hårdra det.
Men hon vägrade sluta tro. För det är också en viktig bit i boken som många påminner oss om, att vi får inte sluta känna tillit. Liksom. Vi får inte ta död på tilliten, för det är det vi människor behöver för att överleva.
Jag tänkte precis säga det. Den dagen vi slutar lita på folk är ju också fruktansvärt. Dit vill man ju inte.
Nej. Och det är ju något så fint, tycker jag ändå, att det här är också ett sätt för kanske, ja, nu är det här boken handlar ju mest om äldre människor. Nu finns det ju självklart människor som blir bedragna, romansbedragna i alla möjliga åldrar och kön, och det här handlar mest om äldre kvinnor. Men det är ju superfint att det finns sätt att få kontakt med andra människor och kanske få bukt med en ensamhet, eller det är ju jättefint, så den måste ju få finnas kvar. Men det handlar ju om att ha kunskap och känna igen dem där, precis som du berättar, att det här med att just det här är nog inte riktigt liksom. Men också är värt att säga att vi har ju pratat med många kvinnor inför den här boken, och det är ju inte så att det här är människor som på något sätt har någon lång historia av att vara oansvariga med pengar, eller har liksom spenderat pengar oansvarigt, eller de flesta har liksom haft en stenkoll på sin ekonomi upp till det här. Så det säger ju någonting om att den här kombinationen av bekräftelse, kanske ensamhet, som man äntligen känsla av, liksom man hör till någon. Vi intervjuade en präst som pratade om det här med att man kanske har en familj med barn och barnbarn, och alla anhöriga säger så här: men ni har ju oss, varför gjorde ni det här? Och så är det så här, nej, fast man har inte den där någon som man är speciell för. Man kanske har familj, man har barn och barnbarn, men man är inte speciell för någon. Man är inte någons liksom speciella person. Och så kommer den här romansbedragaren.
Men en värre grej kanske är också, det vet inte jag, nu bara tänker jag högt, det som dyker upp i mitt huvud är ju också ifall det handlar om en någon form av kärleksaffär som inte är särskilt vettig, det vill säga man kanske har familj, men man blir förälskad ändå via nätet med någon. Så blir det ju ännu mycket svårare. Alltså just en slags otrohetsaffär fast man inte har träffats.
Just det.
Kan jag också tänka att man får beröm, man får glada tillrop, att man är söt och snygg och man skriver det bra, eller fina tavlor, eller vad det nu
kan
vara.
Sådana har vi också.
Ja, precis.
För då blir det ju ännu mer skam, och då har man ju liksom ingen att vända sig till heller. Har man då ju släppt iväg pengar eller vad man nu har gjort, så vem kommer tycka det är okej? Okay? Det är kanske som man skulle säga till sin egen mamma eller pappa kanske. Så här, jag var lite otrogen, men det var inte meningen.
Alltså, jag har verkligen inte blivit lurad på det sättet alls, men jag har ändå haft någon affärsbekant eller klient eller något som har hört av sig och varit så här: du vet, nu sitter jag jättedåligt till, er okej om jag antingen så här väntar och betalar en månad, eller kan jag låna 6 000 av dig till på måndag, för att så att jag åtminstone liksom, jag behöver annars bli av med kontant, alltså så här, och där jag har hjälpt till ibland och inte hjälpt till ibland. Men poängen är, det finns sådana där jag tänkt så här: jag säger ingenting till Andrea, för att hon kommer tycka, men vad fan, alltså du vet, så trots att vi har en helt öppen relation och trots att jag liksom står för mina beslut, så finns det ett ögonblick när man ger av sina pengar, där man tänker så här, nu kommer alla tycka att jag är knäpp liksom. Min mamma kommer säga, men Mattias, vad fan, han får sköta sin egen, ja men då berättar jag inget för henne. Och då, men då har jag gått emot i alltid och alltid berättat, vet du vad, jag har fått det här, jag tänker faktiskt göra detta.
Och så brukar man
identifiera
missbruk när man börjar dölja saker.
Ja.
Nu säger jag inte att du missbrukar det, men jag
tänker, men det dyker ändå upp som en
tanke. Ja, men precis, att när man börjar dölja, när man vet att någonting på något sätt, att man ska dölja någonting, men man gör det ändå.
Mm.
Att man inte säger så här, men du, det här gör jag, det här står jag för. Mm. Utan, och det brukar ju vara en identifikation av just att någon, av missbruk. Mm. Liksom. Och det här är ju en slags missbruk. Men just det där, man känner att något är inte riktigt riktigt, så det är därför man inte kan stå upp för det. Liksom.
Nej, och då är det lätt egentligen svårt att komma till barnen sen och säga, ja, jag vet ju att den borde gjort det, men nu har jag gjort detta och nu har jag gjort det 3 gånger, nu behöver jag eran. Det är en väldigt stolthet.
Sen har man ofta ljugit väldigt mycket på vägen. Ja. Är ju också
en, men det är ju också, det är ju också en del av deras taktik. De ser ju till att suga tag i sin kvinna ganska snabbt och se till att de blir den enda hon kommunicerar med. De kommunicerar nästan 24 timmar om dygnet till och från. Mm. För att hon inte ens ska ha behov att kommunicera med någon annan. Och han, det är ju också som ett misshandelsförhållande eller något. Att ingen kommer förstå det vi har. Det är du och jag mot världen. Att det är ju precis de klassiska knepen som går hem.
Och de bygger ofta på tidsskillnad. Till exempel folk är väldigt trötta. Det berättar ju många. För att man kommer, det är ju en tidsskillnad då såklart. Och man kommunicerar mycket på natten. Man kommunicerar liksom dygnet runt. Och nu vet vi att det är ofta inte en person, utan det är ju en grupp människor. Så då kanske man kommunicerar med en på natten, en på dagen. Men att det liksom är en, att man verkligen, man bryter ner någon.
Mm. Ja, det är ju verkligen, det är ju forskat på att man tar fel, alltså, vid olika tillfällen när man är trött, så tar man fel beslut.
Men det är precis det vill vi göra nu, för att ni har ju verkligen gjort er en research, som du säger, pratat med allt från liksom hjärnforskare till vad 17 är. Och ni sa det lite i förfarten i början, hur kan man vara så korkad? Vad har ni kommit fram till då? Hur kan man vara så korkad med risk, ni som sätter rätt om min citationstecken? Liksom? Vad
det är väl det
att
vi behöver varann. Alla människor behöver en tillhörighet, en bekräftelse. Och får vi den inte, så söker vi den. Det påminner mig om min bok om gängvåld förresten.
Mm. Men att, ja, vi söker, det finns ju verkligen likhet.
Ja, och just det här att vi måste få veta att vi duger någonting till. Och det är väl därför också varenda människa skulle kunna drabbas av det om man inte är uppbackad på rätt sätt. Samtidigt så är det ju också lite det här med den digitala okunnigheten som just nu är en fara, men som inte kommer vara en fara så länge till kanske. Men den hjälper ju till med sol och vårad. Det fenomenet kommer nog inte ta slut.
Alltså, vi kan ju dock se att det här är ju ett, om man tänker sol och vårarna, var väl inte en superstor procentantal kvinnor som blev sol och vårade. Jag vet det, jag kan inte de siffrorna. Men jag tänker, det här är ju ett ganska stort, ja, men det är ju väldigt många som blir romansbedragna. Vad är det polisen säger?
80 fall i månaden som anmäls.
Sen så är det ju säkert jättemånga som inte anmäls.
Ja, och jag tycker också så här, ni säger ju, alltså självklart är det mest kvinnor, det är väl ingen snack om saken. Men det pågår ju även, det finns också män, men det finns också, och det är inte heller bara äldre kvinnor. Nej. Jag har ju faktiskt fler klienter som jag jobbar med där man har tagit ett fel beslut vid något tillfälle med till exempel Snapchat eller annat. Man har blivit uppvaktad av någon och man har kanske på krogen och sen har man inte varit helt nykter och sen så har man fått ett meddelande och sen har man då blivit uppmanad att skicka någon bild som kanske inte hade varit så lämplig och någonting man står för inför barn och familj och sådana här saker. Jag säger inte att det är en ursäkt, men det kan hända många. Och sen börjar snöbollen att rulla. Och någonstans så tror man ju, det blir lite grann som en slags utpressningssituation. Men där personen då, har jag upplevt vid flera tillfällen att det har varit då kvinnor som har spelat på liksom, och nyttjat och sagt att jag vill vara med det, jag vill ha en förhållande och jag vill liksom. Och sen har det spunnit iväg. Så att jag menar, det här är någonting som anmälar oss alla egentligen. På olika sätt, beroende på naturligtvis ålder och sådär. Men
det är
ett väldigt, väldigt aktuellt ämne, skulle jag säga, idag. Och det kommer inte sluta. Även om man,
allting sker så snabbt idag också. Mm. Och det krävs så snabba tankegångar.
Och man är inte alltid så smart i det här läget. Jag vet att jag satt på en middag ganska nyligen och berättade hur Andrea och jag, hur vi flyttade ihop och sådana saker. Och så här, men oj, gjorde ni det? För, alltså, det var typ månader från vår första dejt till hon flyttade in i min lägenhet i Stockholm. För lämnade Göteborg. Och då är det som så här, hur tänkte ni då? Och idag kan jag säga, ja, hur fan tänkte vi då? Liksom? Det låter ju helt sjukt. Men är man kär och man liksom har lite liksom flow, lite fart och det är kul och det händer grejer. Så man är ju inte sin smartaste variant, ärligt talat, på gott och ont då. när man är kär eller bara av pirret, så är det ju lätt att det blir saker som man, i det här fallet har det lett till 20 år av gemensamt elände. Nej, men så det gick ju jättebra, men det var, kan ju också ha haft förhållanden när man tänkt så här.
Fast det kan vår biolog förklara i boken vad som hände i dig.
Ja,
men jag tänker, jag vill bara säga, det där är ju jättefint, och det är ju det som alla vill. Det är precis det där, sitta 20 år senare och bara så här, kommer du ihåg vad galna vi var, unga och galna, och så flyttar vi ihop efter det där, så... Det är ju det de här kvinnorna vill också. Och det är ju det man ser som är potential. Och sen så kanske alla runt omkring er sa, men är ni, det här kommer ju aldrig gå. Och så gick det. Mm. Och de här kvinnorna känner ju samma sak. Och då säger den här i andra änden där, vet du, de förstår inte oss. Det är också klassiken. De förstår inte vad vi har. Din familj kommer aldrig förstå vad vi har. Det är därför de säger så här, så berätta ingenting. Det är lika bra. Så det är ungefär, och det vet vi ju alla som tog det.
Fan alltså, hur undrar man sover om man sitter här på den sidan? Liksom? Man ser det bara som ett jobb förmodligen.
Ja, ja, men de kallar ju kvinnorna för sina klienter. Och i vissa fall har jag hört att de säger, vi säljer ju kärleksfulla ord till dem.
Har ni fått chans att intervjua någon från andra sidan?
Nej, utan vi har intervjuat sådana som har intervjuat, kan man säga. Ja. Så att vi har ingen direkt information.
Men du sa ju, Beata, precis innan, vi bara snackade några ord innan, precis innan vi tryck på play, så sa ju du att...
Vi tycker väl inte på play.
Så sa ju du i alla fall någonting att kärleken kan ju göra en dum i huvudet.
Ja, jo, nej men alltså, dels så har vi den här sexologen som berättade för oss att det är ju nästan ett psykotiskt tillstånd som inträder när man blir kär. Och så biologen som vi också pratar med berättar ju lite mer ingående vad som händer i hjärnan när man stänger av vissa funktioner, helt enkelt för att man vill vara kär. Det är ju en drog, man vill vara kär.
Och det finns ju inget härligare än att vara nykär.
Nej.
Eller hur?
Nej,
det är sant.
Men jag tänker så här, vi har säkert en jättemånga lyssnare som kommer att råka ut för detta i närtid och som kommer att ha väldigt mycket nytta av att läsa den här boken och liksom ställa in sig på att detta är vardagen. Jag tror att liksom alla får räkna med att om inte alla redan har fått såna här saker och inte förstått det för att man inte gått vidare, så kommer alla göra det. Men sen tänker jag att vi har nog ganska många av våra lyssnare som har föräldrar, precis som Mattias har, som har en mamma som nu är ensam. Så det, finns det något råd eller några tankar? Ska man, pratade vi om gängkriminalitet kanske, att säga så här, man hade tagit barnen och sen hade man tagit ett samtal i köksbordet. Är det läge att ta föräldrarna och ta ett samtal i köksbordet och säga, det här kommer ni att utfötta?
Eller kompisarna vill jag slå ett slag.
Ja, men liksom, förstår ni vad jag menar? Hur löser vi detta?
Ja, men det svåra är ju, barnen är ju, om de är nu barn under 18, då har man ju liksom ett annat ansvar. En vuxen person får ju ta sina egna beslut.
Hon kan gå till banken och ge bort sina pengar.
Ja, och man kan ju, och vi pratade ju med anhöriga som liksom pratade med banken efteråt och var liksom så här, hur kunde ni låta min 80 eller vad det nu var, 75 plus åriga mamma föra över pengar till ett annat land, en sån här stor summa? Ja, för att hon är över 18 år, för att hon får ta sina egna beslut. Och de hade ju sagt i det här fallet då, jo men är det här, vet du vart de här pengarna ska? Ja, det vet jag. Det är ju begränsat vad man kan göra, förutom att kanske be om bild, göra sån här reverse image search, där man hjälper till med bildsökning. Man säger, den här bilden som du får, för alla är ju alltid stulna liksom, tillhör ju någon slags databas av amerikanska militär eller någonting sånt.
Ja.
Och då kan man visa att det här är inte alls den här personen som utger sig för att heta, ja, vad det kan vara.
Det är ett enkelt trick, att du kan ta de bilderna, för bilder får man om man ber om det. Och sen så kan man lägga upp dem och söka.
Ja,
liksom, precis. Finns det flera likadana såna här bilder?
Hitta den här personen i vänlistan på Facebook för den här som du är orolig för. Och så hittar du den personen de kommunicerar med. Och så bildsöker du och så berättar du vad du hittade.
Men jag tänker ändå så här, förebyggande då. Vad ni, för jag är envis här och säger att det är inte bara äldre kvinnor. Utan det är också unga kvinnor. Unga, alltså jag vill säga att det här rör alla. Även om man kanske tycker att man är extra utsatt som äldre kvinna då.
Jag tänker att det finns bara ett universalmedel, och det är bara nyfikenhet till vår nästa. Att vi är nyfikna på varandra. Jag kan inte komma på något bättre sätt än att vi liksom intresserar oss för varandra och våra äldre och de som vi har omkring oss.
Men jag tänker också att det är lite ungefär som om, nu kommer jag tillbaka med missbruk, för på sätt och vis så är det ju det, men om någon, om man känner sig orolig för någons drickande, någons spelande, någons ätande, vad det nu än är, så är ju ofta, då är ju ofta det att man frågar, men du, hur mår du egentligen? Det känns som något, jag känns inte helt hundra, det känns som något på gång här. Kanske man får nej, liksom 20 gånger kanske, bara, men lämna mig i fred, allt är okej. Men så kanske man får den där 21 gången, så bara, ja men det är lite jobbigt just nu. Så egentligen är ju det typ det enda man kan göra, och om man känner. Och jag tycker, jag vill bara säga att du har helt rätt. Det är ju massa andra grupper, och det är faktiskt så att män är, statistiken säger att män är lika utsatta som kvinnor. Vi har bara identifierat att äldre kvinnor är utsatta på ett annat sätt, och att det är andra mekanismer som gör att det blir komplicerat. Eller ja, det är inte mer komplicerat, bara komplicerat på ett annat sätt.
Och det är den historien ni har berättat.
Ja, precis. Det är den historien vi har berättat. Sen så finns det jättemånga män som har det jättejobbigt av samma anledning, men det kanske fungerar lite annorlunda. Och jättemånga unga kvinnor som så självklart liksom. Mm.
Men jag bara tänker för bokens intresse, så menar jag att med tanke på den så känner jag att det här är någonting som anbelangar alla.
Ja,
inte
absolut.
Bara de som har en närhet till en äldre ensamstående kvinna till exempel.
Nej.
Man kan köpa boken och ge bort den till sina föräldrar som en så här, det här är en bra roman, läs den här.
Eller? Alla som vill lära känna människans mekanismer skulle jag säga. Eller kärlekens mekanismer som... Både på gott och på ont. Ja. För som sagt, vi vill inte avskräcka folk från att känna tillit och bli förälskade.
Men hörni, nu har vi pratat så mycket om den. Har vi sagt vad boken heter ordentligt? Har vi gjort? Nu ska vi skärpa oss.
Drömmen om Tom Walter.
Mm.
Och den finns där böcker finns. Så att bara googla helt enkelt.
Ja, och som ljudbok också.
Mm, även som ljudbok. Mm. Vem är det som har läst in den? Har ni gjort det
själv? Cecilia
själva?
Ljung, skådespelerska.
Mm-hmm. Mm.
Ja, hon är jätteduktig.
Jag får inte upp någon, ingen röst i huvudet. Cecilia Ljung. Men
Maja Gräddnos, Rederiet hon spelat i. Och, Kejsarna av Portugalien. Söt liten kvinna.
Härligt. Och ert samarbete, det här var första boken ihop. Tror ni att det kommer bli mera?
Ja, hittar vi något lika roligt ämne så kör vi.
Ja. Men kan det bli någon roman då?
Nej.
Nej, vi har inte någon roman i inget som...
Där var du väldigt snabb, Jota.
Jag är nämligen ordförande i Författarförbundets sakprosesektion, så att du skulle aldrig falla med in och byta sektion.
Då får du skriva i pseudonym.
Ni får bli den här nya duon som ingen vet vem.
Ja, just det.
Mm. Men det kanske vi inte, nu när vi har...
Fire och Hansson.
Det är coolt.
Ja, men det här är otroligt viktigt ämne, och man tycker ju att vi har pratat om ganska många olika infallsvinklar på vad som kan hända med ekonomin. Men det här är ju faktiskt ytterligare ett perspektiv som jag inte har tänkt så mycket
på. Och tyvärr i högsta grad aktuellt.
Tråkigt, men så är det ju. Och det ska bli spännande. Jag har faktiskt inte läst den ännu, men det ska bli spännande att hugga tänderna i. Som du säger, är någonting jag går igång på, så är det psykologiska mekanismer, hur människan fungerar och hur vi fattar våra beslut. Tack så mycket för att ni kom hit.
Tack så mycket.
Jättekul att
prata. Lycka till med boken och vilket fantastiskt jobb ni har gjort att ni tog det beslutet. Det kommer hjälpa många.
Tack.
Podplay.